För mig så är närvaro att vara i tillstånd utan att ha tankarna på gårdagen eller morgondagen. Eller på någon annan typ av reflektion som inte har med den innevarande ögonblicket att göra. Och för att en relation ska fungera, för att man ska kunna lyssna på sin partner, så behöver man på något sätt vara närvarande. Det säger sig självt, om jag tänker på morgondagen samtidigt som min partner pratar med mig, så är det ju omöjligt för mig att ta in vad min partner säger. I dagens avsnitt av Bättre relationer-podden intervjuar jag Bengt Renander. Och Bengt, han... jag skulle gissa att han har som sitt livsuppdrag att sprida närvaro till världen. Det är i alla fall min tolkning. Och Bengt är författare, han har skrivit boken Handbok i närvaro. Han driver också en podd som heter Närvaropodden, där han driver kampen mot tankarnas terrorism. Och i dagens avsnitt ska vi prata om vikten av närvaro i kärleksrelationer. Det första jag undrar, det är vad kan en ökad närvaro ge mig i en relation, tänker du? Varför bör jag träna på detta?
Ja, alltså för mig så är ju närvaro inte en bra grej bland andra. Alltså att man kan ha vänlighet och man kan ha uppskattning. Utan närvaro är själva den mark relationen står på.
Mm.
För är vi inte närvarande så kan vi egentligen inte göra någonting tillsammans. För att vi kan inte mötas någon annan gång än nu. Det är inte möjligt att prata någon annan gång än nu, eller älska, eller... Ja, någonting. Det är nuet är det enda som står oss till buds. Och är jag inte närvarande så kommer vi inte att mötas. Så att... För mig är det själva grunden för relationen.
Mm.
Ingenting är viktigare än det.
Så det är... Ja, men jag förstår. Och... Så det är verkligen det, utan det så går det inte att ha en bra relation. Är det det du...
Ja, absolut. Alltså när jag jobbar med par så brukar jag berätta att jag ser närvaro som själva den jord vi nu ska bygga någonting på.
Mm.
Det är den mark vi ska bygga någonting på. Och det första vi bygger på närvaron är att lyssna.
Mm.
Och är jag inte närvaron så kan jag inte lyssna. Och när jag har lärt mig att lyssna, vilket då förutsätter närvaron, Så lägger vi på nästa del, och det är att förstå. Och för att kunna förstå så behöver jag kunna lyssna, och för att kunna lyssna behöver jag vara närvarande.
Mm.
Så när jag har närvaron och lyssnandet, då kan jag förstå. Och så vill vi sedan lägga på den tredje delen, vilket är att samarbeta.
Mm. Just det.
Och för att kunna samarbeta behöver jag förstå, och för att förstå behöver jag kunna lyssna, och för att lyssna behöver jag kunna vara närvarande. Så när samarbetet brister, då går jag ner och kollar, har vi förståelsen på plats?
Mm.
Och har vi inte förståelsen på plats, har vi lyssnandet på plats i alla fall? Har vi närvaron på plats?
Mm.
Att vi liksom hela tiden går upp och ner i det här bygget. För att vad det i grunden handlar om är ju, vad gör vi med det faktum att vi är olika? Alltså vi är olika i en relation. Oavsett om man är homosexuell eller heterosexuell. Men sen heterosexuell relation, man är man, kvinna. Men man har också olika personlighet, olika uppväxt, olika kultur, olika språk, olika vanor, olika preferenser.
Mm.
Vad gör vi med det? Hur hanterar vi det?
Mm. Det är svårt att samarbeta då utan att förstå varandra.
Absolut, det går inte.
Nej.
Alltså, men jag förstår det. Hur ska jag då kunna samarbeta med dig på ett fruktsamt sätt?
Mm.
Det är... Så att det är vad närvaro innebär för mig i relationer. Det finns dessutom en aspekt till, och det är att för mig är närvaro praktiserad kärlek. Kärlek i praktiken.
Mm.
Alltså när vi blir närvarande med varandra kommer vi i kontakt med kärleken. Och är vi inte närvarande så är vi inte i kontakt med kärleken. Så att om jag kommer hem till min kvinna och så... Är jag bara där med henne, ser henne, så vet hon att jag älskar henne.
Mm.
Jag behöver inte säga det. Och då hon ser mig på samma sätt, så vet vi det båda två. Direkt. Inget behöver sägas. Och det är inte bara den romantiska kärlek, utan även kärlek till människor.
Mm. Så det blir, om jag tränar på min närvaro och blir bättre på att vara närvarande, så blir jag också bättre på att visa kärlek.
Ja, ja absolut. Och då blir det ju inte riktigt att visa kärlek som någonting som jag gör, utan då är jag i kontakt med kärleken.
Ja.
Som inte riktigt någonting som jag hittar på och gör som en prestation. Utan för mig skulle jag nog säga att nuet, närvaron, det innevarande ögonblicket, den jag sant är, alltså mitt själv,
mm,
och kärleken, egentligen är tre aspekter av samma sak. För när jag kommer till nuet, så kommer jag till mig själv. Och när jag kommer till mig själv, kommer jag i kontakt med kärleken.
Mm.
Så är jag i nuet. Så att självet, nuet och kärleken är, de går in och ut ur varandra på något sätt. Det är som att det är tre delar av samma sak.
Mm. Ja, men jag känner igen det. När jag är med någon som är helt närvarande, mm, med mig, då känner jag också kärlek, mm, mer kärlek från den personen.
Mm. Absolut. Mm. Och det här kan ju ske ibland liksom, som nästan av en olyckshändelse. Man är handlar i någon butik och så är man närvarande där med hon som, eller han som står och jobbar där.
Mm.
Och så bara tuff, så glimtar det till. Och de verkarna som jobbar blir bara, oh, vad händer här?
Exakt, oh! Det här är inte vanligt.
Det är inte vanligt. Så blir man rädd och så drar man sönder efter några sekunder. Men det blir liksom ett ögonblick av närvaro, ett ögonblick av möte där.
Ja.
Som är fantastiskt. Och sen när man tränar sig på det, så att man inte längre är rädd.
Mm.
För det är så stort och så starkt. Så egot undrar ju, vad fasen är det här? Blev jag förälskad nu? Eller vad är det här?
Det verkar farligt.
Ja, det verkar farligt. För det är så stort och så starkt.
Ja.
Men när man tränar, så ser man att det är inte farligt. Och då kan man vara där oftare.
Mm.
Och jag tänker mig att när man har besegrat sin rädsla, så kan vara närvarande nästan hela tiden, så är man också i kontakt med den hela tiden.
Mm.
Alltså kärleken.
Mm. Jag kan tänka mig att många som är i kärleksrelationer känner att de kanske har lättare att vara närvarande när de inte är i just relationsformatet.
Mm. Mm. Vad vi gör ofta är ju att vi, när vi träffas, i början så är vi väldigt närvarande och i kärlek. Men sen så börjar vi såra varandra. Kanske inte aktivt, jag kanske rent av sårar mig själv. Men jag blir sårad, jag känner mig bli rädd. Och då drar jag mig undan lite grann.
Mm.
Jag tycker att du kommer alltid för sent och du bryr inte om mig. Då drar jag ner min dimmer från 100 till 90. Och sen så händer, och då tycker du att, vad håller du på med? Så drar du ner din dimmer. Och sen så efter ett antal år så är vi båda nere på liksom 10%.
10% närvaro?
Ja, 10% av vårt ljus.
Ja.
Och också av vår närvaro. För jag är inte beredd att, och du som håller på så där, jag är inte beredd att vara närvarande med dig. För jag accepterar inte dig som du är.
Mm.
Om du blir annorlunda, om du skärper dig, då kan jag vara mer närvarande. Och det där är ju ingen vidare bra väg. Och sen så kan ju då den här personen träffa någon de aldrig har träffat tidigare och vara 100% närvarande med den. Och då verkar det så väldigt mycket bättre än min partner, som jag bara kan vara 10% närvarande med. Så att, och så byter vi,
mm,
partner. Men det, en bra insikt tror jag är att gräset är inte grönare på andra sidan, utan gräset är grönare där man vattnar det.
Mm.
Så kan jag komma tillbaka. För det som drar bort oss ifrån närvaro är rädsla.
Mm.
Det är närvarons fiende nummer ett. Och när vi blir rädda, så blir vi ju inte riktigt kloka. Utan då kan vi hitta på vad som helst. Slå ihjäl folk till exempel, skjuta.
Mm. Att ta livet av oss själva till och med, ja, i värsta fall.
Absolut, så. Absolut.
Vad tror du att det beror på att man dimrar ner sitt ljus allt eftersom relationen går? Eller snarare, vad kan man tänka på för att undvika att det sker?
Jag tror att det kan fylla, att det fyller flera funktioner, men en funktion det definitivt fyller, det är att mitt jag har ett korrigerande beteende.
Ah.
Alltså att med mitt beteende så vill jag korrigera ditt felaktiga beteende.
Mm.
Det kan, alltså jag vill belöna dig för det goda du gör och straffa dig för det onda du gör.
Mm.
Och ett ganska hårt straff för oss människor är att bli uteslutna.
Mm.
Alltså vi är nedstängda. Så när jag vill tycka att du inte har gjort någonting som jag önskar så stänger jag ner. Silent treatment brukar man kalla det.
Mm.
Och det är för att korrigera dig. Och naturligtvis då tycker du att du vill visa att det där är inte okej för dig. Och det är ju egot då som vill visa att det där är inte okej. Så då kan jag skälla på det istället. Det är ett annat korrigerande beteende.
Mm. Jag korrigerar tillbaka.
Ja. Så. Mm. Men det fungerar inte. Utan istället att komma till nu, vad är det som händer här? Få öppen och nyfiken.
Så det du säger är att vara uppmärksam i när det här börjar ske.
Mm.
När det kommer det korrigerande beteendet.
Ja, absolut.
Mm.
Jag delar in det i 4 steg när jag jobbar med individer framförallt. Jag brukar dela in det i 2 akter. Den första akten handlar om att hitta till sig själv. Alltså det är den jag är när jag är helt närvarande.
Mm.
Och det kan gå lite olika fort. För somliga går och bara, kan jag göra det första gången de kom till mig.
Mm.
Tjuff. Andra tar det några gånger. Och sen är det kanske någon per år som jag... De hittar aldrig dit. För de är så identifierade med sina tankar.
Ah.
De kan inte lämna sina tankar.
Och hitta sig själv där, är det att lyckas separera sig lite från sin identitet, separera sig från sitt tanke-jag och se att det finns något annat
absolut
bakom?
Absolut. Att jag gör det rent fysiskt, att jag har ju en rund matta som får symbolisera egot och så går vi utifrån. Tittar vi på den utifrån så kommer vi till nuet, för det är den jag är, alltså, när jag är helt och hållet närvarande. Egot är ju allting det jag tänker om mig.
Mm.
Och många människor är otroligt identifierade med det. Alltså att inte bara i det positiva att jag är begåvad eller jag är vd eller jag är rik eller jag är...
Mm.
Utan också att jag är ful eller dålig eller tjock eller för fula knän eller för tråkig eller obegåvad eller vad det nu än är. Men allt det där är ju egot. Allting som kommer efter jag är, alltså objektet i meningen där, det är ju egot.
Mm.
Jag tänker om mig. Men om du tar bara jag är, så har du självet.
Mm.
Det jag upplever. Och att då kunna upptäcka att jag kan vara i nuet och uppleva. Inte tänka om det som händer, utan uppleva det som händer. Och uppleva mig själv. Jag skulle nog säga att det är det största ögonblicket i en människas liv. När man får den upplevelsen. Den går ju att förstå till dels. Men det är inte först man har upplevt det som man till fullo har förstått det.
Mm.
Det är som... man kan ju vara världsexpert på äpplen.
Mm.
Vet allting om olika sorter. De ska lagras och näringsinnehåll. Och de ska transporteras. Men det är inte först man har tagit en tugga på ett äpple så här. Aha, nu vet jag, nu fattar jag.
Mm.
Och så är det också med självet faktiskt. Man kan förstå det här genom att läsa böcker. Men det är inte först man har upplevt det. Men det är första akten. Sen andra akten handlar ju om att vara där oftare. Och den brukar jag dela in i 4 steg. Och det är att först öka sin uppmärksamhet. Så jag ser när jag är på väg in i drama, in i rädsla.
Mm.
Och istället för att då tro på mina tankar så tar jag andra steget, nämligen att jag desidentifierar mig med dem. Det handlar inte om att tänka positivt, utan det handlar om att se att jag har mina tankar, men jag är dem inte. Och så se vad det är för känslor som tankarna väcker. Jag tänker här och jag känner mig ledsen. Det är vad som händer, det andra steget. Det tredje steget är nyckeln och det är acceptans. Alltså säga okej,
okay,
det är det som sker. Inte för att jag tycker det är bra, utan, för, eller då, utan det är det som sker. Jag är inte längre emot det som är. Och då kan jag faktiskt släppa det. Och komma till fjärde steget som är, vad vill jag själv?
Mm.
För att vad jag själv vill i en relation är ju aldrig gå sura eller vara arg eller stänga ner. Det är inte vad jag själv vill. Det är vad mitt ego vill. För att straffa min partner.
Mm.
eller för att jag inte törs öppna mig. Och vad jag själv vill är att vara i kontakt och vara i kärlek. Det är min längtan.
Ja, det blir otroligt. Det känns ju som att det här är ju det jag behöver jobba på som individ i relationen för att ens kunna komma in i första steget som du pratade om kring i relationen. Att gå in i närvaro.
Mm.
För att sen kunna lyssna. Mm. Sen kunna förstå.
Mm. Och kunna samarbeta.
Mm.
Så att hur löser vi det här tillsammans, du och jag?
Ja.
På ett sätt som kan vara i alla fall okej för oss båda.
Mm. Hur, om den andra i relationen inte är så intresserad av att utveckla det här eller tycker att närvaro verkar flummigt eller att känns onödigt. Är det något som du misstänker att du stött på det?
Verkligen, både i mitt eget liv och i klienters liv. Och det skulle jag nog säga är en av de absolut svåraste prövningarna för en relation.
Mm.
Och det är att den ena i relationen ger sig in på en sorts inre utvecklingsresa och börjar intressera sig för hur är det att vara människa? Hur är det att vara jag? Och hur är det att vara någon annan?
Mm.
Och går kurser då, kanske börjar meditera eller göra yoga, vad man nu gör. Och den andra följer inte med utan står kvar på stationen. Då kommer den här som har börjat på den här resan, jag kan ta det, så var det verkligen för mig, uppleva att jag har 40 personer som jag har djupare kontakt med än min partner. Och det blir väldigt konstigt.
Mm.
Att kunna ha djupa, ärliga, öppna samtal med många människor som man träffar på dem i de här sammanhangen, som är intresserade av samma sak. Men man har en partner som inte är det. Och det leder väldigt ofta till separation, alltså skilsmässa.
Ja.
Det är ju många som blir rädda när deras partner börjar på den här, en sån här utveckling. Och det är inte utan skäl, ska jag säga.
Mm. Nej, deras liv, den identitet de har byggt upp i relationen hotas.
Ja, absolut.
Grunden.
Absolut. Men vad man får göra då är att säga, vill jag följa med eller? Eller ska jag stå kvar här?
Ja.
För att parten kommer att det är en väldigt vanlig metafor att man gör en inre resa. Och det är verkligen, tycker jag, en väldigt välfunnen metafor. För det är en inre resa. Och om en reser och den andra inte gör det så då är det svårt att vara tillsammans.
Ja. Jag, i min förra relation, då var det... Det var inte bara det jag upptäckte, att kanske relationen inte var rätt. Men det var även mycket annat i min livssituation.
Mm.
När jag började lyssna mer till mitt hjärta, eller vad, jag vill, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Och det var otroligt läskigt. För det var... Men då tar jag ju bort allt i mitt liv nästan. Eller förändrar allt i mitt liv. Och det, jag hade inte energi eller nästan vågade ens möta det.
Mm.
Så det kan ju vara väldigt läskigt. Och,
Absolut.
Den här...
Absolut, och den som så att säga står kvar har ju själv inte valt det. Den skulle egentligen vilja att det var som vanligt.
Mm.
Och tyckte inte att det var något större fel med det.
Mm.
Så att det är ofta så att den ena blir en sorts katalysator eller en... Den som känner av att det behöver göras någonting i relationen.
Mm. Hur kan jag få med min partner? Vad är i alla fall för att öka möjligheten till att det sker?
Ja. Det är en väldigt bra fråga. Och jag tror att något som inte fungerar är ju att pressa. Så att trycka på att du måste eller hota, utan alltså överhuvudtaget, oavsett om det är en partner eller en vän eller en människa i omgivningen, så är det väldigt svårt att... Jag tror inte man ska ge sig in på att övertala någon att gå på den här resan.
Mm.
Utan vad man kan göra är att vara en form av förebild. Alltså att för att om man är det, om man gör det här, Och så ser man att den här personen får ett väldigt mycket mer välfungerande liv. Är i mer harmoni. Mer kan vara till mer nytta och glädje, och det är inte så mycket drama. Och så kommer människor till förr eller senare och frågar, du, vad har du gjort för någonting? Du verkar ha någonting här som jag vill ha också. Mm. Hur gör man? Och då är det ju ett helt annat läge.
Det öppnas upp. Ja,
absolut. Så att i den bästa av världar så kan man ju tänka sig då att parten gör det här och blir en mer harmonisk människa. Mm. Och den andra då som har varit kvar, därför var, du, det här verkar så intressant. Så här skulle jag också, det här vill jag också ha. Kan du ta med mig på den här resan? Så sker, det är ju det allra bästa. Men om jag börjar på det här, går på de här kurserna och gör det här och sen säger, du måste göra det här också, det här är ju, annars är det ju inte okej. Okay.
Mm.
Så, för många människor har ju också en väldigt fin närvaro utan att behöva gå på några kurser. De flesta som går de här kurserna är ju människor som, liksom jag, har haft tillräckligt med smärta. Så hade man inte haft den här smärtan så hade man ju aldrig gjort det här.
Mm.
Så att det ser jag verkligen som en hjälp för mig. Jag hade aldrig gjort det. Så nästan alla jag träffar på den här vägen har en liknande bakgrund där med vägen. Man känner att det kom till en punkt man fick nog.
Mm.
Men om man har ett ganska bra fungerande liv, man har liksom jobb och så tycker man har fru och barn. Och så varför ska man hålla på med det där? Det är ju jättekonstigt.
Mm. Ja, det där har jag klurat på mycket.
Mm.
Det är tacksam för det, de smärtsamma upplevelser jag har haft för att, som en möjlighet till att vakna lite till ett nytt sätt att leva livet, att uppleva livet.
Absolut.
Mm. Men om jag ändå går tillbaka till den här frågan om min partner tycker att det verkar lite flummigt med närvaro i relationen.
Mm.
Finns det någonting praktiskt vi skulle kunna göra ändå? För att praktisera närvaro utan att vi bestämmer oss för att praktisera närvaro.
Mm. Ja, alltså vad jag kan göra i mina relationer är att jag kan smitta. För att både egodrama är smittsamt. Alltså tankedrama, rädsla, begär, framtid, förflutet. Det är smittsamt. Så en person som är i sitt egodrama smittar andra. Som i sin tur smittar andra.
Mm.
Så att det blir en härd av egodrama på arbetsplatsen eller i vänskapsgäng. Men själv är också smittsamt. Alltså närvaro är också smittsamt.
Mm.
Så om vi har en situation i ett parförhållande där den ena är egodrama och den andra är närvarande.
Mm.
Så är frågan, vem kommer att smitta den andra först? För det räcker med att det är en som är vaken.
Mm.
Så länge en är vaken så är vi safe. Men när båda har gått in i egodrama, då är vi förlorade. För då gör jag en massa grejer som jag själv inte vill. Så att vad jag kan göra är att vara kvar i mitt själv. Vara kvar i närvaro. Mm. Och då kommer min partners ego och egodrama kommer att utmana mig.
Mm.
Men kan jag vara kvar ändå? Så att då kan jag använda min partners egodrama som min lärare. Kan jag vara kvar i det här också?
Mm.
Kan jag vara kvar i det här också?
Ja, men jag känner igen det där. Det är en vän till mig som berättade just hur han gick in mer i närvaro och distanserade sig från egodramat. Och att det blev lite läskigt när han märkte att hans partner gick in i egodrama.
Mm.
Och bara, men det här är liksom inte på riktigt. Det här är bara ett drama som sker. Och jag är inte så intresserad av det.
Mm.
Och där tror jag att där blev man väldigt rädd, men som du säger där, att försöka vara kvar då i självet.
Mm.
Och inte gå in i den här stormen.
Mm. Och gör vi det så kommer den andra att vakna.
Mm.
Om jag själv inte har somnat in.
Mm. Vi har ju pratat nu om relationen och hur man kan få in mer närvaro i sin relation. Och där upplever jag att det handlar väldigt mycket om att tillsammans, eller som jag som individ tränar på att komma in i närvaro först och främst. Finns det något sätt vi kan stödja varandra om vi båda ändå känner att så här, ja, men vi vill bli mer närvarande i det här? Finns det någonting där vi kan göra eller tänka på?
Absolut. Alltså, det är ju så fint om man kan vara, om man är överens i relationen om det här. Att vi vet vad vi pratar om när vi pratar om egodrama och självet. När vi pratar om att vara närvarande. Så att vi kan stödja varandra. Alltså, det är en sak som jag brukar lära mina par är att vi kan hitta ett kodord, ett lösenord.
Mm.
När vi märker att den andra är inne i drama.
Mm.
Och då är det viktigt att den som är inne i drama får välja lösenord.
Mm.
För att annars så kommer egot att gripa tag i, man säger liksom kakburk om det är lösenordet.
Mm.
Nej, varför kommer inte din jävla kakburk? Bara bygger på dramat. Men så att man får välja sig. För att, så att jag kommer ihåg att jag vill bli väckt. Jag vill inte vara här. Och det är ju väldigt fint alltså, när vi är två stycken alltså i en relation som kan stå på självets plats.
Ah.
Närvarande i ett möte. Så tittar vi på båda våra egon. Och ser du här? När du säger så där så händer det där i mig. Jag ser det. Och när du gör så säger det där då till mig så blir det så där för mig. Jag ser det också. Jag förstår verkligen det. Ja, det är inte klokt. Gud, jag håller på.
Mm.
Men då är det ju två som är kloka som är i kontakt. Och där finns kärleken och där finns kontakten.
Mm.
Och kan vi vara där så liksom, då löser vi det som dyker upp.
Mm.
Istället för att ta det på allvar. Och liksom det är Jerusalems förstörelse för att du inte har fällt ner toalettlocket eller skruvat på tandkrämstuben eller vad det nu är för någonting. Plockat in fel i diskmaskinen.
Mm.
För att ofta handlar det inte om det, utan vad det handlar om på ett djupare plan är att jag inte känner mig sedd. Jag känner mig inte lyssnad på.
Mm.
Och det är för att vi inte är närvarande. Vi har inte det mötet. Så det finns en sån längtan efter det. Fast vi lever ju i en kultur som inte lär ut någonting om det här alls. Så vi får inte veta något om närvaro. Utan vi får ju lära oss att tro på våra tankar. Det är inte klokt.
Nej, det är inte klokt.
Nej, verkligen inte.
Och jag, för er som lyssnar så vill jag också tipsa om det känns svårt, de här olika begreppen kring närvaro och tankar och medvetenhet och drama och ego, så tycker jag att Bengts första avsnitt i Närvaropodden är en väldigt bra början att lyssna på.
Mm.
Jag tror att det är en halvtimme eller något sånt där, där du läser upp första kapitlet i din bok, Handbok i närvaro. Och det tycker jag är en jättebra intro. Det kan man ju även lyssna med sin partner om man vill få en gemensam grund att utgå ifrån lite diskussion.
Absolut. Mm. Kanske vi också ska säga att den finns på renander.nu på nätet och ladda ner.
Mm. Mm. Ja, jättebra bok. Om man är nyfiken, om man tycker att det är svårt att uttrycka sig på ett icke-kritiskt sätt, så kommer jag också tänka på nonviolent communication. Som också kan vara intressant att titta. Det finns jättebra YouTube-klipp. Eller ska man läsa Marshall Rosenbergs bok också. Om just att uttrycka sig på ett mjukare sätt. Lite inflik.
Där. Ja, men det är bra. Den lär jag också ut. Den är ju väldigt bra. När du blir jag. Därför att jag skulle vilja.
Mm. Ja, precis. Så att det, man inte kritiserar egot som kan bli så himla uppvaknande eller väckas till liv då.
Verkligen.
Om man säger att det är fel på personen. Så.
Mm.
Jag tänkte jag är också nyfiken på närvaro och sex.
Mm.
Har du några tankar där? Vad kan närvaro ge till ens sexliv?
Det är ju samma sak där egentligen.
Ja.
Att det är liksom grejen som vi inte heller är lärda, utan vi har ju sex utifrån vår maskulina energi i egot. Både män och kvinnor. Och det handlar alltså om att tänka och göra och prestera och vara på väg mot ett mål.
Mm.
Så att vad många människors sexliv ser ut som att man... Och mannen kommer med sin lem till skötet för att få någonting, nämligen friktion. Så han ligger där och får tar friktion och tänker på någon annan eller något annat. Och hon ligger där och i sin tur då får friktion och tänker i sin tur på någonting annat för att nå målet då om möjligt. Eller i alla fall att han ska nå målet. För sex handlar ju väldigt mycket om den manliga orgasmen, att nå fram till den och sen så är det över. Och i synnerhet för kvinnokroppen så är det mycket, mycket illa arrangerat. Och sex med närvaro skulle jag säga, det är ju tantra. Hela den tantriska lärdomen, även om tantra är större än så. Man kan säga att tantra handlar om att leva med närvaro.
Mm.
Men också att ta in det i det sexuella. Och jag menar, för oss som har hållit på med det, man har hållit på ett tag med närvaro och ser vad det ger i andra sammanhang, så det är ju många som naturligtvis blir nyfikna på vad gör det om man tar in det också i sitt sexliv istället för att vara på väg någonstans. Tänka ut vad man ska göra för att nå målet. Så släpper man det och så upplever man det som är här nu. Och det är en radikalt skifte.
Mm.
Och jag skulle säga att det är ett skifte. Det är det skifte som vi avser när vi istället säger att vi älskar istället för att vi har sex.
Mm.
Att ha sex, det är något vi gör. Man älskar ju att vara i en kontakt.
Mm.
Vilket i sin tur då är väldigt mycket mer avpassat för den kvinnliga kroppen. Så att de kvinnor som är med om det här, de säger ju att det här är ju som att komma hem. Det här är vad jag alltid har längtat efter, även om jag inte kunnat formulera det så här. Och för en man är det ju då fantastiskt. Och en kvinna som får älska, så hon vill ju älska jämt. Det behöver inte innebära att det är penetration jämt, men att det är liksom att vara i det tillståndet jämt.
Mm.
Och det är ju fantastiskt. Jag pratade om det här i torsdags när jag höll en föreläsning om tantra. Att det vanliga sexlivet kan man säga, då är mannen i 100% maskulin energi och kvinnan kanske i 75% maskulin energi och 25% feminin energi. Det innebär att det är väldigt mycket tänkande och görande och väldigt lite kännande och varande som är den feminin energin. Vad vi gör när vi går över och är sexuella med närvaro utifrån, alltså tantriskt, är att kvinnan går 100% in i feminin energi. Bara känna, vara. Inte tänka, göra någonting överhuvudtaget. Och mannen går in i 50% maskulin energi och 50% feminin energi.
Mm.
Så han är den som handlar om tänkandet och görandet, men han är det utifrån kontakt med hjärtat. Så totalt har vi då 150% feminin energi och 50% maskulin energi. Och det är en väldigt bra... Det är en väldigt bra avvägning i den cocktailen.
Mm.
Istället för 175% maskulin energi och 25% feminin energi.
Ja.
Så det blir då mannen i 100 maskulin och kvinnan 75 maskulin.
Mm. Det blir en väldig skillnad.
Mm.
Har du något... Om de som lyssnar vill börja ha sex mer på ett tantriskt sätt. Har du någon... Så här, vad kan vi börja prova... Vad kan vara ett första steg?
Absolut, jag pratar om två steg. Det första steget är att ni kan göra precis som ni brukar.
Ja.
Men gör det med närvaro.
Mm.
Tantra är ingen teknik, alltså vissa ställningar eller sådär som man ska göra. Utan gör precis som ni brukar, men gör det med närvaro. Och ett väldigt effektivt sätt att visa att man är närvarande är att ha ögonkontakt. Det går att vara närvarande utan ögonkontakt, men vi visar verkligen att vi har en närvarande om vi har ögonkontakt.
Mm.
Så att göra precis som det brukar, men vara närvarande, det är första steget.
Mm.
Det andra steget är ju det här då med maskulin och feminin energi. Alltså att kvinnan går in i sin feminin energi. Slappnar av in i det. Och mannen går in och för, och kvinnan följer i den dansen. Och att följa inget passivt. Alltså det är alltid så när jag pratar om här att man kommer ut på tunn is. Därför att vi har så otroligt svårt att härbärgera att det är möjligt att vara jämlika och olika. Vi tror att vi måste vara lika för att vara jämlika. Men det stämmer inte.
Mm.
Alltså för att vi män och kvinnor är inte lika. Men vi är helt och hållet jämlika. Så ett par som dansar, mannen för, kvinnan följer och kvinnan... När hon vet att han är där och kan ta emot henne så kan hon bara lämna över sig till dansen, kasta sig bakåt. Hon vet att han är där. Och när de har dansat klart så kan de ju se varandra i ögonen och säga det att vi gjorde inte vid något enda tillfälle samma sak. Vi gjorde hela tiden olika saker.
Mm.
Så att vi är olika, men vi är helt och hållet jämlika.
Mm. Ja, väldigt fint. Mm. Ja, jag tänkte som en sista fråga.
Mm.
Om det finns någon hemläxa till våra lyssnare som du tror många skulle må bra av.
Mm.
För att bättra på sin närvaro. Vi kanske har varit inne på det redan. Men...
Mm. Alltså, den mest effektiva och grundläggande träning för närvaro är meditation.
Mm.
I min värld så är det en närvaroträning. Det är det vi håller på med när vi mediterar. Och vad innebär det då? Jo, att jag går till den bevittnande platsen. Så jag sätter mig ner och bevittnar det som sker i mig. Många klienter kommer tillbaka till mig efter någon vecka och säger, ja Bengt, för jag ger dem uppgift att meditera tills vi ses nästa gång. Ja du Bengt, ja nu har jag försökt meditera men det gick inte, säger hon. Alltså, hur då, säger jag. Jo, jag började tänka. Välkommen i gänget. För att det är vad vi gör.
Mm.
Tankar håller ju på. Vi styr ju inte över våra tankar. De håller på. Jag menar, jag vet ju inte ens hur den här meningen som jag håller på med nu ska sluta. Den bara håller på. På väg någonstans så kanske så slutar den nu eller så kommer det lite till här eller ytterligare lite grann. Jag vet inte. Jag hör egentligen med samma förvåning som du på vad jag säger nu. Så att det finns ju en källa där som jag inte styr över. Mm. Det är ju ingen tvekan om. Och så är det ju med tankar. Att de bara kommer. Men att när jag kan bevittna dem så kan jag skilja på tankar och verklighet. Och det är vad medvetenhet handlar om.
Mm.
Skilja på tankar och verklighet. Så meditation är ju att sätta sig, titta inåt och se vad som finns där. Okej, nu tänker jag på det här. Okej, nu gör det ont i knät. Okej, okej, okej. För den som är okej där, den är närvarande.
Mm.
Så att varje gång jag går dit så stärker jag min närvaromuskel. Jag går till vittnet. Och om jag sätter mig ner och gör 10 minuters meditation varje dag. Det är som att göra 10 minuters gym. Man har hantlar, armarna. Och gör man 10 minuter om dagen och håller på en månad så ser man skillnad.
Mm.
Det går inte på en dag. Det är en vecka heller kanske. Men...
Så träna, prova på meditation om man inte har gjort det.
Absolut.
Ja.
Och ge det också lite tid.
Ja.
Och sen det var ett par som berättade för mig att de bor inte ihop. Men när de träffas, det de börjar med alltid... Det är att sätta sig ner tillsammans, tända ett ljus och vara i ögonkontakt i 5 minuter i tystnad.
Mm.
Det är det första de gör. Och gör de det så connectar de liksom på djupaste plan. Då får deras själv kontakt.
Mm.
Och sen kan de börja prata om liksom. Men utifrån att stå på den här fasta marken av närvaro. Istället för att komma in och det är fullt drama. Vet du, vad fan? Då får vi inte kontakt. Och väcker ju en andras ego så är vi i en destruktiv nedåtgående spiral istället.
Ja.
Kunna stödja varandra.
Mm. Ja, jag tycker det är väldigt fint att just titta varandra i ögonen. Men jag vet också att många kan tycka att det är vansinnigt läskigt.
Verkligen. Och skälet till att det är läskigt är ju att det är ovant.
Ja.
I vår kultur gör vi ju inte det. På ett par sekunder så kan vi se varandra i ögonen. Ja. Sen tittar man bort dem.
Ja.
Och alltså att ha... vara kvar i ögonkontakt är ju ovant och sen är det ju väldigt starkt.
Ja.
Alltså det blir så mycket kärlek.
Mm.
Känner du det här nu?
Mm.
Det är här nu.
Mm. Mm. Och det jag kan tipsa de som lyssnar också om är att prova med 1 minut eller ännu kortare om det känns obehagligt.
Mm.
Speciellt om du inte får med dig din partner på att prova. Mm. Men provar man inte så tycker jag att man ska förkasta det heller.
Nej. Nej, och sen är det intressant att undersöka vad jag är rädd för. Ja. Vad är det som är, för det, bevisligen så händer ingenting farligt.
Är det inte farligt? Nej.
Kommer ingen, det är inte liksom riskabelt att ögonen kan gå sönder om man har mycket eller man blir sjuk. Så det är helt ofarligt. Mm. Så det är intressant att titta på sin rädsla. Vad är jag rädd för? Mm. Är det att se jag är rädd för? Är det att bli sedd? Mm. För att vi är nakna. Det är det vi är. Och vi visar oss själva.
Mm. Och jag vill lägga in ett tips också. Om man tycker det här med meditation verkar vara väldigt... har provat kanske och inte lyckats. Eller lyckats. Om man tänker så är det redan väldigt svårt att göra det. Men att prova appen Headspace. Mm. Som ger en bra introduktion. Där man blir lite guidad också. Mm. Längs vägen för att komma igång. Okej, tack så mycket Bengt för att du ville vara med i Bättre relation med podden. Och om man är nyfiken på att lära sig mer om dig och om närvaro, var ska man titta då?
Man kan titta på min hemsida som heter renander.nu. Och jag har ju då närvaropodden som, där jag träffar andra människor som också jobbar med att stödja människors närvaro inom väldigt många olika områden. Mm. Och det, jag tycker det är fantastiskt roligt att träffa dem och prata om närvaro. Och det blir väldigt olika möten och olika samtal. Och jag tror att sammantaget så ger det en väldigt bred och fin bild av de enormt många aspekter som närvaro kan ta sig. Mm. Så att lyssna på min podd, läs mina böcker och titta på min hemsida.
Okej. Okay. Mm. Ja, tusen tack.
Ja, tack själv.